Hej och välkomna alla lyssnare till veckans avsnitt av Mer än ord. Vi är på avsnitt 274. Det blev ju inget avsnitt förra veckan och det var ju på grund av Nordendagarna då, att vi var på väg hem från det. Men vi spelar in idag i alla fall då, och det är jag och Marcus Hansson. Hej på dig.
Hallå.
Ja. Du vill prata lite om en vildmarksaktivitet som den har gjort. Så jag tänker att du kan få starta med det, helt enkelt.
Okej. Det är faktiskt lite mer än så. För jag har fan cyklat över 25 mil de senaste 3 dagarna. Jag är rätt så mör. Men,
varför har du gjort det? Det känns som typ ett självskadebeteende eller något.
Jag kan säga så här att jag skulle tillbaka. Och så kollade jag kollektivtrafiken. Och sen så här vissa bussar och tåg slut att gå. Så igår så kom en sån uppenbarelse av att jag kommer behöva cykla 6 mil idag till. Och det kändes rätt så jävla jobbigt i och med att jag cyklar typ över 12 mil med packning under de här dagarna. Men jag är ändå lite i lä, för på tåget så var det en sån riktig tävlingscyklist-nisse. Och han, det var en nyfiken man i per mobil liksom, som började prata lite med honom. Då sa han att han skulle ner till Paris på 8 dagar. Så han skulle cykla typ 16,5 mil varje dag i 8 dagar sträck. Så jag ligger där, även om jag har cyklat mycket. Men sen samtidigt har det varit så jävla bra väder. Jag vet inte hur vädret varit uppe i Norrland, hur säger jag. Men
så har du uppe i Norrland?
Ja, att norra om Skåne i Norrland.
Så jag bor 2 timmar från Stockholm. Fan.
Ja, men det spelar ingen roll. Du bor ju norr om Skåne, så då är det Norrland.
Så, ja, jag fattar.
Ja, jag fattar. Nej, så, men det har varit så jävla skönt väder. Så jag har liksom varit ute och testat lite olika friluftsutrustning och sånt som jag har inhandlat. Det var typ 23 grader under de här dagarna och solsken. Så jag har fått en bonabrena på det också. Men anledningen lite varför jag gjorde det var för att det behövde förberedas inför en orienteringsaktivitet. Det vill säga att vi i Näste bjöd in ett annat Näste till orientering. Och jag behövde hitta de här platserna då. Kolla området och sånt. Och det tog lite längre tid än vad jag hade förväntat mig. Dels också för att de hade stängt området med alla vägbommar som man inte kunde köra i skogen. Vilket var lite sjukt. Det var lite träligt faktiskt det också. För en jävla massa extra tid. Men alla sådana här markörer då, som jag kallar det. Det placeras ut. Och jag håller på.
Så snackar vi riktiga orienteringsmarkörer? Eller bara sådana som jag hittar på?
De kostar typ 500 kronor för 10 stycken. Så jag bara tänkte, nej, jag köper inte detta. Det gick jättebra med olika former av ljus, vad heter det, färgade kartonger och sånt. De senare kan brytas ner av naturen.
Jo, det är väl lite smidigare för att man slösar pengar på sånt där.
Ja, för annars hade jag behövt plocka ner alla också. Det hade också tagit tid som fan. Nej, så jo. Alla kom dit då till den här aktiviteten och sen så hade jag tryckt ut en karta då från Lantmäteriet, för de har en sån kartdatabas som man kan använda. Och sen ritat ut de här placeringarna och sånt. Och sen så fick de här grupperna, för det var 3 olika grupper. Det var barngruppen, och för de som är äldre och skadade, de hamnade i en grupp. Och där blev ju orientering väldigt enkel. Mycket stigar och sånt. Den andra gruppen var packning. Då skulle man bära 15 kilo i en väska. Och den sista gruppen var löpare. Så att de skulle löpa en större sträcka med fler sådana här markörer de skulle hitta. Och de fick de här kartorna och så fick de liksom ungefär 10-15 minuter på sig att hitta rutten. Och läsa vilken ordning, eller egentligen inte läsa utan göra sin egen ordning de skulle ta de här kontrollpunkterna i. Och sen så skickade jag iväg löparna. Och sen de med packningen, sist barngruppen. Och Jag satt ju bara liksom tog det lugnt och förberedde maten och sånt. Vi skulle grilla sånt efter och vi skulle egentligen bara grilla korv. Så det tog det lugnt. Och, i och med att jag hade varit ute i skogen och sånt i liksom flera dagar där så hade jag inte riktigt hunnit göra vissa grejer. Så jag bara tog det lugnt där. Men det tog en jävla tid för dem att komma tillbaka. Vissa hade åkt på problem redan i början. Men vissa hade klarat sig jättebra, så en av grupperna, barngruppen då, hade ju sett löparna springa runt som skållade råttor och försöka hitta en kontrollpunkt. Och sen så hittade de den, men de sa ingenting till löparna. Så de fortsatte springa där och försöka hitta den medan de smög sig iväg. Men det tog ganska lång tid, de var ute längre än vad jag trodde. De var ute i över 2,5 timmar vissa. Och då skulle de springa ungefär 5 kilometer fågelvägen då. Men jag hade varit lite ful och sånt och satt ut vissa kontrollpunkter. Och tittar man då på kartan så skulle det vara liksom 100-200 meter till nästa kontrollpunkt. Men springer man in och försöker gena där så åker man in i världens största jävla snår. Med bäckar, sankmark, fälla björkar och sådana grejer. Det tar jävligt lång tid. Det hade gått snabbare bara springa sträckan istället. Eller hitta en annan väg. Men det är inte så lätt. Det var ju en del av övningen att man skulle liksom iaktta skogen. Och ställa sig frågan. Ser det här ut och vara enkelt att komma förbi? Eller är det svårt? Men sen också så var det ju så att vissa punkter och sånt. Och, alltså de blev rätt hårt straffade av det. Alltså så en grupp vet jag, de misstog en väg från stig på kartan. Tänkte inte, de var ju säkert ingen jättetrötta. De tänkte inte efter där liksom. Och de blev ordentligt straffade av det. För de fick gå väldigt långt in i skogen. Innan de kunde hitta ut till en markör igen kartan där de liksom kunde ta sig till ett annat område. Men trots allt detta, alla klarar inte det helt enkelt. Men trots det så var faktiskt, jag tror många ändå var positiva på grund av att de förstod att det är liksom viktigt att pröva detta, genomföra detta. Det är långt från alla som håller på med orientering eller liksom uppväxt med det. Det var ju nytt för många på det sättet. Och de hade ju instruktioner att de inte fick lov att ta upp mobilen och kolla var de var någonstans. Så skulle de göra det då, att de verkligen behövde det, så skulle de få ett streck då, som ungefär som hästhoppning. Det vill säga du har rivit ett hinder. Helt enkelt. Och sen, vi var ändå på en ganska schysst plats. Och barnen liksom, sen alla kom tillbaka, badade och vi grillade korv åt det. Så det var en jävligt trevlig plats idag, måste jag ändå säga. Så det är det vi hittar på nästa träning.
Mm, absolut. Men du sa att det var nytt med orientering för vissa. Det kan det väl inte vara. Alla gör väl orientering i skolan och sådär.
Jo, men alltså, det sa ju folk. De sa liksom, ja, jag har inte hållit på med detta sedan 9:an. Men det här visste jag ju om ju. Så innan den här aktiviteten så hade alla liksom fått studera hur man läser karta. Hur man använder kompassen. Då kompass med basplatta och sånt liksom. Så, alltså på det sättet så fick alla en viss, kan säga, jag hade inte kommit på det själv, Lukas.
Behövde man kompass då?
Ja.
För en viss orientering så klarar man sig utan.
Ja.
Man ska följa stigar och sådär. Jag tycker kompass behövs ju mer typ såhär den stora skogsområden. Det ska gå liksom. Du ska liksom gå, men alltså, det beror på hur svårt man kan göra det liksom.
Ja, men du kunde typ råka ut från träverkskorsning som var lite lurig. Och då kunde så, ska du gå höger eller vänster? Ja, men du får kolla kompassen. Vilket håll du ska. Och sen var det ju sånt att vissa kanske liksom inte valde att använda kompassen utan förlitar sig väldigt mycket på stigarna och sånt. Men problemet med det är att man fick springa omvägar och sånt. Vissa kunde liksom ta ut en kompassriktning och gena via skogar och sånt. För att hitta området.
Jo, jo. Mm. Fan, man har orienterat sig jävla mycket i sitt liv. Alltså. Och det är typ alltid påtvingat. Det är lite så här traumatiserande. Men det är kul när det går bra. Men man blir så jävla sur på det när det inte funkar. Och när man är typ... Man är nära att hitta någonting. Och så har man gått så långt. Då är det lite så här typ... som man säger engelskan, typ så här sunk cost fallacy. Att man liksom, man måste bara fortsätta leta istället för att ge upp. Man blir så frustrerad när man inte hittar saker heller. Och sen när man tittar, man förstår i efterhand vilket fel man har gjort. När man har varit så här jättenära eller sånt här. Det är mycket sånt där. Men jag tror orientering är typ så här, den minsta sporten som man har utövat mest. Alltså det är så här, men det är ju typ inte en sport. Alltså som sport är det ju otroligt litet. Men vi i Sverige gör ju otroligt mycket. Både i skolan och där i lumpen och sådär. Men det är ju för att det är mer än en sport. Sen det är ju bara så här basala färdigheter för att kunna typ färdas i vilken miljö som helst i landet typ.
Jo, så är det. Men det är ändå, jag blev lite förvånad av att du hade ut... Alltså, men å andra sidan, alltså, man ska tänka på att du... Ni i Norrland har ju massa skog, men här i sydöstra Sverige, du säger Skåne, alltså där är bara platt. Det finns knappt någon skog här liksom att tala om.
Jo, vi har orienteringsklubbar överallt. Alltså, jag kommer ihåg, vi har ju en orienteringsklubb där jag bor. Alltså, det är ju typ bara så här 20 minuters gångavstånd från mig. Typ så här, varje gång det var orientering i skolan så fick man ju gå till orienteringsklubben och så fick man ju kartor och sådär. Och de hade så här, orienteringsklubben hade ett, om det typ är så här öppet hus och sånt här i skolor så kunde de komma sådär. Så alltså de var väldigt så här, det är en väldigt så här inflytelserik sport liksom. Det är på samma sätt som att typ, inte riktigt som skidsport. Skidsport är ju större, men det är väldigt stort här uppe. Så fort det finns skog, det är som du säger. Det blir lite mer så här folksport av det typ. Men det är lite så här orientering, jag vet inte. Det är lite så här typ snobbsport typ. Alla är så här typ, det är mycket typ så här. Alla, för det första är alla så här pinsmala. Så inga tjockisar håller ju på med orientering. Och det känns som att det är typ lite så här övre medelklass som håller på med orientering. Jag vet inte. Det är bara en spaning jag har. Men det är lite så typ autistsport typ.
Jag vet inte om det är autistsport, men jag tror...
Jo, men det kan du väl hålla med. Du springer i en skog med en karta liksom. Det är inte så här som att typ spela hockey eller fotboll eller innebandy eller något sånt här. Det är en mer nischad, det är en lite mer skum sport.
Min autism säger att det inte är autism.
Nej, kanske inte. Nej, men... jag tycker om det. Det är ju coolt. Alltså, jag tycker om kartor och sådär. Alltså, jag tycker om att titta på kartor och jag är intresserad av geografi och sådär. Och så, jag kan ju lite orientering. Man har gjort det sådär hyfsat mycket i alla fall. Jämfört med säkert många andra folkslag. Men det är bara att det är så jävla drygt när man misslyckas. Man blir så sur.
Mm. När du talar om liksom snobbsport, vet fan, alltså de blir ju nog smala av att de gillar att springa och sånt, men på tal om snobbsport så
Nej, men det är alltid okej, men det är alltid typ intelligenta människor, sen är det inte det snobbigt, men det är inte så här, alltså om du tänker på de typ svenskar som typ spelar hockey eller fotboll, det är som ett bredare snitt av befolkningen. Det känns inte som att det finns låg IQ-personer som kör orientering. I alla fall inte det jag kommer ifrån. Det är oftast rätt intelligenta personer som ofta så här, lite smått autistiska, bete sig väl och lite så här. Oftast är de inte heller så här fattiga eller så där. Det känns lite som en snabbsport så, men det är en bra sport.
Mm, men jag vet inte hur snobbig kan man vara liksom med orienteringsprylarna. Det är det jag anmärker på, men det är väl...
Ja, nej, men inte så. Alltså det är väl inte, men alltså det är ju Sverige, alltså finns inte så jättemycket klasskillnader i så små bruksorter bland svenskar. Men det känns som att de var lite annorlunda så. Men det är väl för att det är just kartintresset så. Det känns som att vara intresserad av kartor, det är inte så här. Förutom kartorna så är det ju bara att springa. Det känns som att vanliga människor inte är intresserade av kartor på samma sätt, jag vet inte.
Nej, från någon som verkligen stod ut idag, det med, jag har ju cyklat mycket, på tal om den här personen som skulle till Paris och sånt. Han hade ju en cykel för 30 000 och sånt, och den var ju inte jättedyr. Det fanns ju för 100 år, så sa han. Så han var ganska nöjd med det liksom. Men på vägen då tillbaka så tog fan till att träffa en familj, 4 stycken. Och så har de den här, precis som han hade, den här klassiska cykelutrustningen. Du vet, de här glasögonen, hjälmen, cyklarna. Och jag var
cyklade också.
Ja, jag var cyklade förbi där och tänkte, nej, stackars barn liksom. För helvete, de har liksom lärt dem, de har förstört dem redan i ung ålder att det ser ut som jävla klappträn med de jävla solglasögonen och all utrustning. Men med det sagt också, de var ute och cyklade tillsammans, så på det sättet så är det ändå en form av familjeaktivitet.
Jo, nej, men jag tänker så här, alltså, man kan ju tycka att cyklister ser lite böga ut, men det är väl, det finns en mycket medgenererande sätt att göra saker. Det är ju hyfsat hälsosamt i alla fall. Men även de går över gränsen om de, men på, alltså på sån där hobbynivå så finns det väl farligare saker så. Gör det väl. Ja, var det något mer du ville ta upp kring aktiviteten och sådär?
Nej, jag bara rekommenderar andra att pröva. Det finns faktiskt en databas med orienteringskartor. Inte för att vi använder den. Det blev inte så den här gången. Men där man faktiskt kan kolla på om ens område har orienteringskarta. Det är inte alla områden som har det, långt ifrån. Testa i alla fall. Om ni är sugna på den. Rekommenderar det varmt.
Jo, jag tycker så här, orientering. Också en grej jag tycker bättre, det är ju att man kör orientering fast med, alltså lite mer militäriskt, alltså en typ med packning eller sådär. Eller att man ska gå och göra en uppgift. Annars kan det bli lite mycket av en löpsport liksom. Man sätter på sig tunna kläder typ och så gör man en löpningsgrej av det så. Jag tror det är mer praktiskt att liksom göra lite mer överlevnad, men ja, det är ju bra i vilket fall.
Mm. Nej, men det var därför vi hade den här gruppen med 15 kilos packning också. Mm. Just för att lia deras intresse. De som du...
Jo. Nej, och sånt där måste ju påminnas. Alltså jag glömmer varje gång, så glömmer jag bort hur man använder kompass. Jag måste alltid ha en återuppfriskning på typ så här 20 minuter innan jag fattar det typ. Men jag glömmer alltid bort det där. Men annars så när jag väl liksom bara får gå igenom allting, så tycker jag det är rätt kul med kartor och det går hyfsat bra. Det har alltid varit folk som har varit sämre än mig på orientering i lumpen och i skolan, så kan jag säga. Men jag är inte bäst, men det är som att jag kan hålla mig på någon medelmåttan nivå i alla fall. Ja, jag ville prata lite om Bilderberg också. Jag är överlag inte så jätteintresserad av så här Bilderberg och World Economic Forum och trilaterala kommissionen och fan allt heter. lite så här boomervarning för mig. Men jag var ju på demonstrationen. Vi körde ju en aktivitet nästa 5 och nästa 1. Och det var ju mest nästa 1. Men vi åkte ner på den här demonstrationen som var då. Öberg skulle vara med Ronny Nordfront och prata mer om det. Så han får väl göra det. Men det är ju de här människorna kring Frihetsnytt bland annat. Det är i alla fall den här killen som intervjuade Öberg förut. Och den här Viktor Eriksson. Han var med och talade och var konferensierad och sådär. Det är en rolig sak att så här, Tor Paulssons son var där och talade. Som heter Torbjörn Englasjö. Och bara det förvirrade mig lite grann där. Jag blandade ihop deras namn. Det var lite kul. Men han var där och talade i alla fall. Och hans tal var faktiskt riktigt bra. Alla andra tal var ju lite... Alltså, det var ju... hans tal var väl det som typ skulle passa på något av våra evenemang. Och det var så kul att i slutet av hans tal så citerade han Codriano och Mosley. Det var lite kul. Hans tal var liksom snudd på nationellt. Man märkte verkligen så här ordvalen han hade och så här hur han förde sig och hur han höjde rösten och så där. Det lät mycket mer nationalsocialistiskt än de andra talarna, om man skulle säga så. Men de andra talarna var bra också. Folk var ju väldigt positiva till oss. Alltså, alla var glada att se oss. Och sådär. Det var även lite rasfrämlingar och sånt där. Sådär. Men det var... Allt gick så bra så. Och mycket trevligt folk. Sådär, och mycket... Många ville komma fram och skaka hand och sådär. Vi var väl typ 10 pers där. Men vi gick runt i våra tröjor och sådär. Så det var en rolig aktivitet. Vi gick inte så långt och sådär. Men det var rätt schysst ändå och så. Och just när det kommer till Bilderbergmötet och sådär. Så kan man... Man kan ju fokusera på den antisemitiska aspekten. Tycker jag är roligt. Det kom ju upp en artikel på Nordfront. Och det den 10 juni. Som heter Statsministrarna och Bilderbergmötet. En ond symbios. Och där går ni igenom ju hur judarna är överrepresenterade med runt 900%. Och det var så här roliga judiska namn. Först var det så här Henry Kissinger. Att med deras styrelse eller vad det var. Och så var det en jävla Rothschild också. Scheinkman. Så det är rätt många sådana där. Då. Och den här artikeln gick också igenom typ alla Sveriges statsministrar och hur många som har varit där. Och det var typ så här alla utom två i princip. Till och med ända från Tage Erlander som var på mötet 1962. Till sista då att de svenska politiker, så jag tror Kristersson skulle vara där idag och så. Men jag är allmänt inte så jätteinläst på just de här grejerna. Men det var kul att lyssna på talarna. De hade rätt många talare. De hade typ så här 6 stycken och så. Och nästan som man blandade ihop med dem. Annars hade de bra saker att säga. Mycket så här, jag tycker alltid det är kul när, de är inte Sverigevänner, de är ju bättre än Sverigevänner, men de är inte riktigt, alltså de är ju nästan nationella, de är typ så här, jag kallar det typ så här konspirationsmänniskor, men de är typ nästan nationella typ konspirationsmänniskor. Det är liksom en blandning av människor, alltså vissa där är ju i princip nationella. Vi hälsar på några aktivklubbar där också, det kom 3 unga grabbar och så. Men de säger mycket bra, det är alltid kul när de typ så här hoppa på stödet till Ukraina och sånt där. Sånt där tycker jag är kul. Och då blir så här, Sverigevänner sura och sånt där. Och NATO, chills och liberaler och sånt där. Det är alltid kul. De har lite goda saker att säga. Och det är alltid kul att bara gå runt på stan i Stockholm och sprida politik och gå runt i ens tröjor och se hur folk stirrar på honom och sådär.
Trivs med uppmärksamheten där.
Ja.
Men absolut. Du säger ju nationell. Borde inte snarare att liksom säga att han kanske är lite fascistisk med att du sa att det var Mosley och Coronado?
Ja, ja, absolut fascistisk, men jag har ju lite insida information. Jag vill inte avslöja för mycket, men det finns ju människor i närheten där som har uttryckligen sagt att de är nationalsocialister. De är rätt närstående. Så det är väl lite därför. Ja. Men
sen har du fått Lukas skvallar.
Ja, men jag sa inte vem och jag sa inte han. Men vet, det finns människor i den där sfären. Alltså det var ju typ 500 pers där.
Ja, ja,
det är flera klart. Olika organisationer. Men det finns människor i den sfären liksom hyfsat nära honom som har sagt till oss att de är nationalsocialister. Sen vet jag inte om han är det. Men tar man upp Codriano och Mosley citat från dem i tala, då kan man ju vara lite fascistisk i alla fall.
Fasciststämpeln kommer ju direkt från Expo.
Ja, ja, ja.
De alltså, håller nog på att skriva dig nu.
Codriano är inte att leka med ändå. Liksom. Alltså, han var ju hård.
Ja, men det var ja, i allhetens namn nu hade vi vår aktivitet. Den var ganska långt planerad sen innan. Men jag var faktiskt sugen för att sticka upp och du kan känna att ja, fan, detta är liksom det är lite dött med att snacka Bilderberggrupp och det är det till viss del för att alltså det är mycket spekulationer för att deras hemlighetsmakeri är ju faktiskt alltså omfattande, de till och med förföljer.
Ja, så ska liksom man snacka vaccin och chemtrails och hon pallar inte. Men ja, det där var faktiskt väldigt nationellt och kärnfullt. Det blev inte helt konspirationsutspårat.
Nej, men min poäng var att det måste bli konspirationsutspårat för att de här näringslivstopparna, de här journalisterna och de här liksom politikerna, de medvetet hemlighetshåller vad de pratar om. Det är ändå folkvalda människor som
jo, alltså det där är ju en konspiration. Och det där, de pratade ju inte om det förut. Så det där var ju typ en konspiration som blev sanning, i princip.
Ja, du menar att man dolde det så väl.
Ja,
så
exakt.
Man kallade någon form av konspirationsteori när någon bara sa Bilderberggruppen, men nu är man helt öppna med, liksom.
Ja, men lite så. Jag vet inte exakt hur det var, men någon sa någonting i stil av det. Och det finns ju många konspirationer som har liksom så här.
Ja, ja, konspirationer. Liksom, och jag menar, det är inget fel att köra på med konspirationsteorier och så heller. Alltså, det är väl klart att man, det är en form av en analytisk tankegång. Så det är ju inte alls konstigt. Det är ju bara media. Det är så att Kräkexpressen skrev någonting om att ja, angående Bilderbergarna så finns det både konspirationsteorier på högersidan och vänstersidan. Ja, men är det konstigt? Är det konstigt liksom?
Jo.
Att folk börjar tänka sånt.
Det är som att de har förgiftat ordet konspiration. Det är så här, kolla upp konspiration. Det är ju bara konspiration, komplott eller sammansvärjning syftar på ett hemligt samarbete mellan grupp människor med dunkelt, olagligt eller illasinnande syfte. Vadå, har det aldrig hänt i historien? Det är väl en rätt normal mänsklig förekommande grej typ.
Uppenbarligen är den illasinnad för de kan inte stå för vad de pratar om eller tycker och tänker liksom. Hade de gjort det så hade de inte behövt göra det hemlighetsfullt överhuvudtaget. De hade kunnat ha det liksom på SVT Forum så hade vi fått kunna sitta där och lyssna på liksom.
Nej, de har ju såhär Chatham House Rules. De får ju typ, man får ju ta saker därifrån men man får inte liksom säga att det var den här personen som sa exakt det här kopplat till den här kontexten och sådär. Så de kan ju inte stå för det är ju helt sant.
Och jag menar journalistkräken, de... Det är deras uppgift. Men tänk alla gånger de har vallrat för att liksom SD. Och det är inte få gånger där de har lyckats smyga in med en mick och sen så gör de ett ful reportage om liksom partiet och sånt. Jag menar, jag vet själv inte, jag har läst en del grejer, men jag vet nog inget tillfälle där någon har lyckats smyga in en mick med inspelningsutrustning till liksom till Bilderbergmötet. Du kan tänka dig en journalist som lyckas göra det och lägga upp det liksom på sin hemsida. Hur många som hade liksom vallfärdat till den hemsidan för att lyssna. Och liksom, alltså det har varit en riktig liksom, vad är uttrycket? jäder i hatten, hade det ju varit.
Jo.
Men de gör inte det. Och det är för att varenda en av dem är så jävla fega och kontrollerade. Du har ju inte liksom sådana som David Bas och Niklas Orenius som springer där och ska liksom avslöja vad Wallenberg säger. Bara tanken, hade de yttrat den tanken så lovar jag att de hade fått sparken samma dag liksom. Så håller de på.
Jo, jävla många avslöjanden, SD-avslöjanden har vi haft nu. Alltså det är typ 1000 stycken. Det spelar ingen roll, de är fortfarande skit och det händer fortfarande ingenting. Alltså den där med typ så här trollfabriken, alltså jag fattade inte ens den uthängningen. Alltså jag fattade inte ens vad de hängde ut. Alltså så här, jag bara stänger av det där. Det är ju som så här, och det är ju inte så att det inte finns ett allmänintresse. Det är ju bara att de inte vågar liksom, eller kan. Alltså det är som får lägga lite jobb på det. Och det är så dumma argument de använder också. De säger typ så här att jo, men de här människorna, de behöver typ ett utrymme där det inte ska vara så här formellt då. Där man kan prata lite mer avslappnat och sådär. Man inte måste göra intervjuer och allt skrivas ner och hej och hå och sådär. Men alltså, det är så här, de är ju typ, många är ju folkvalda eller har liksom integrala positioner i samhället och tjänar otroligt mycket pengar. Och är offentliga personer. Får man väl stå för att saker ska vara lite formellt och sådär. Alltså det blir ju, är det inte en konspiration? För alltså de gör ju negativa saker och det är hemligt, eller i alla fall delvis hemligt om man ska vara snäll mot dem. Då är det ju en konspiration. Alltså det är ju definitionen av en konspiration.
Sen så behöver du inte, det kan vara dåligt. Alltså varenda liksom beslut du tar, alltså ofta i ditt liv, behöver ju den, vad heter det, låt oss säga att du delar flygblad. Är det bra för oss? Ja. Är det dåligt för antifascister? Ja. Det säger att om vi då... min poäng med det är att när politiska beslut tas så är det ju en viss grupp som antagligen kommer drabbas negativt av det. Och därmed så blir det en form av en konspiration där en viss grupp utsätts negativt för det här politiska beslutet i och med att den är dålig hos den här sammansvärjningen. Så den behöver inte vara dålig för alla, men det räcker med en viss grupp. Sen så vill jag också liksom påpeka att när liksom Wallenberg har telefonnummer till liksom vår statsminister och sånt och bara kan ringa dem och prata med dem, då är det är ingen liten maktspelare. Alltså. Och på det sättet så... nu är inte jag så mycket för demokrati, men... och det borde kanske alla veta vid det här laget, men i en demokrati så borde ju folk få mer insyn så att de kan göra ett korrekt val och sen när de röstar. Men det förvägras ju på det sättet. Och Wallenbergarna har ju en historia av att de har konspirerat, och detta är ju sant, med deras industriella företag genom att nu ska vi se om jag kommer ihåg vad det heter. Det är ju när man går ihop kartell. De har bildat karteller och sånt för liksom. Ja. Och det är de helt öppna med i deras böcker. Att jo, vi höll på med kartellbildning där liksom. Så, och kartellbildning är ju behöver inte alls vara bra för majoriteten, utan endast för de som ingår i kartellen liksom. Nej, jag tyckte det var jättebra att ni var där. Det är verkligen där makthavarna är. Och när jag menar riktiga makthavare så menar jag storfinansen till exempel.
Jo, absolut. Och det var så här extrema polisavspärrningar och sådär. Nej, men det var bra tal och så här, mycket bra uppmaningar och sådär. Många drog väl så här demokratikortet kanske lite väl många gånger att det inte var demokratiskt, men det är ju sant att det inte är det. Sen bryr vi kanske inte vi oss så mycket om demokrati, men de som pratar om det då sen hycklar med det här, de går ju helt klart emot det, så. Så är det ju.
Mm. Hade du någonting mer du ville flabba om? Tyckte du ha det?
Nej. Jag har varit sjuk sedan Nordendagarna, så jag har inte sagt jättemycket.
Det är väl kanske... Du hade någonting till.
Nordendagarna.
Det vill, ja, men jag visste det. Var det ju.
Det är väl i princip det. De har pratat lite om det i Böllum. Jag har inte lyssnat på hela avsnitt. Men de har pratat typ pyttelite om tävlingen så kanske. Men annars så. Du har någon het tagning så är det bara köpa. Botta ut den. Ingen kommer stoppa dig.
Jag vill bara säga att vi har lite ut som en värld. Ja.
Ja, men alltså. Efter att ha varit i Stockholm igår. Och det var 25 grader och sol.
Ja, så gött.
Och man kommer hem och man är så här typ halvt sönderbränd och man är så här, man måste dricka vatten konstant för att inte typ svimma. Då var det rätt skönt att 15 grader och regn. Det kanske inte behövde regna. Det kan jag hålla med, men för fan, vi var inomhus i alla fall.
Nej,
alltså jag tog typ 15 grader, alltså så här 15 till 17 grader och sol. Det behövs inget mer. Det hade varit perfekt.
Det är 25 grader soligt med en frisk
25.
Det är perfekt.
20 kan man ha. Tänk någon som arrangerar. Som ska liksom gå och göra saker. Och liksom. Fan. Ja, men folk kommer lukta skit och svettas ju konstant då.
Ja, ja, men det får man ju
det kommer ju inte vara så trevligt. Gå det var och svettas hela tiden.
Jag kan säga att i min vildmarksaktivitet så var det du vet när man. Man har svettats mycket. Men man har inte duschat. Mm. Men man känner sig fortfarande torr. Man är inte blöt liksom. Men så lägger man sig i en sovsäck. Och så känns det otroligt klibbigt. Kommer du ihåg den känslan? Jag har nyligen upplevt den. Och den är rätt tråkig.
Ja, men använder man en så... Ja, nej, men jag vet vilka känslor du pratar om. Jo, men det är ju skitmysigt liksom. Och så ska man vara typ så här formell bland folk. Ja. Och liksom umgås och sådär. Många, ja. Nej, då är det bättre att det är lite småkallt. Men det var lite kul med regnet också på gräsplanen där vi körde Årets Nordman. För när folk halkade så mycket, det var ju kul att titta på när folk halkade.
Jag förstod verkligen inte varför folk liksom skulle stanna och de skulle lämna över den här sandsäcken. Alltså så att de trillar ju. De försökte ju stoppa när bytet skulle ske. Så försökte folk stanna upp så att de kunde lugnt och fint överlämna sandsäcken till den andra personen. Vilket gjorde att de typ trillade på röven för att de bara halkade.
Ja, vissa av de där fallen såg inte trevliga ut alltså.
Nej.
Helvete.
Så det är kanske en lärdom till nästa år liksom att...
Men vad tänker du då? Att man glider förbi och så bara kastar man den på backen eller försöker lämna
den? Nej, man drämmer den i bröstet vid överlämningen och så fortsätter du springa.
Alltså då kommer du typ tackla den andra personen?
Nej, men du håller ut liksom den här sandsäcken. Mm. Och du kan göra det med en arm. Och så siktar du på bröstkorgen hos den andra individen. Och sen så blir omfamnar den personen liksom bara sandsäcken och kutar liksom direkt.
Jo. Alltså vårt lag gjorde ju otroligt bra ifrån oss. Trots att vi var typ den totala biologiska massan var ju typ hälften innan laget. Vi tog dem på massa grejer alltså.
Nej, jag tror inte vi tog. Vi tog dem på det som gällde. Jag vet inte om de...
Jag tror vi tog dem på två saker. Vi tog dem på brottningen. Gick vi lika på rugbyn eller?
Gjorde vi.
Men vi tog dem på någonting mer.
Nej, vi tog dem på brottningen.
För de tog oss på sandsäcken och dragkampen.
Ja,
precis. Men de tog oss inte på något mer.
De tog inte oss på det som var viktigt. Jag vet inte om de har försökt minimera detta i Bellum. Det kan inte jag svara på. Men de åkte ju på stryk när det gäller brottningen. Det gick snabbt. Lite för snabbt.
Ja. Det var helt sjukt. Alltså vi hade en jävla gubbe med oss. En tysk där. Alltså han höll ut de stora i brottningen. Alltså på 100 kilo. Vad vägde han? 75-80. Han var över 50 bast. Ja, det låg inte bra vet alltså.
Nej, men jag såg en, vad fan heter det? En film nyligen. Mm. Och du håller ju på med brottningen. Den här personen brottades mot sådana black belt jiu-jitsu. Och han gjorde en poäng av att man behöver inte hamna på marken där. Utan man måste nästan, för att det ska bli en brottningsmatch på marken, så måste typ den andra spela med. Annars är det faktiskt jävligt svårt att få ner en annan människa. Jag hade Sjögren och jag var jävligt trött. Jag hade bara sovit lite, så jag tänkte jag ska bara hålla ut mot Sjögren. Och han kämpade med ett djur och försökte få ner mig.
Jo.
Men jag behövde faktiskt inte använda jättemycket energi för att stå pall. Alltså om jag ska vara ärlig.
Nej, men det är intressant att du tar upp det. För det är en viktig princip det där. Och det är att om båda personerna är bra på brottning eller ligger på samma nivå. Vi säger att de ligger på samma nivå även om de är bra och dåliga. Om den ena personen inte vill brottas, då är det väldigt svårt att brottas med den personen. Alltså i brottningstävlingar, både om du har brasiliansk jiu-jitsu eller liksom fristilsbrottning. Om du tar liksom, om du maskar, alltså om du inte aktivt försöker brottas, alltså försöker gå till backen, eller liksom, ja, speciellt brasiliansk jiu-jitsu, så går du inte till backen. Om en person typ är på backen och du går ifrån eller maskar eller så, alltså du blir bestraffad av domaren på en gång. Det är liksom om någon försöker brotta ner dig, liksom bara ta ett bra grepp och bara backa. Alltså det är jättesvårt. Och det ser man ju om man typ jämför vanlig brottning, så fristils eller grekoromersk eller brasiliansk jiu-jitsu, så jämför det med MMA och UFC. För reglerna i UFC blir lite annorlunda. För där är ju reglerna att där behöver du inte brottas om du inte vill. Där kan du ju liksom köra boxning eller muay thai. Liksom. Det är mixed martial arts. Så liksom, du kan ju blanda. Och där har du ju en bur också. Där det blir en burvägg. Och det som blir typ är att om du har i MMA. Om du har en brottare som möter en kickboxare. Då kommer ju kickboxaren vill ju inte gå till backen. Han kommer ju allting för att inte brottas. Och den här kickboxaren, han är ju bra på brottning. Alla som kör MMA är ju bra på brottning. Även om de specialiserar sig i kickboxning. Men de blir så otroligt bra på att undvika brottning. Att om någon tar ner dem så bara de skjuter upp på en gång. Och de liksom bygger strategier för att undvika brottning. Så det är som du säger liksom. Om du väger, jag vet inte vad du väger nu, men 85 eller 90 eller något sånt där. Du kör med någon som är mycket starkare än dig. Det blir liksom, du bara undvika att brottas. Då händer det ju ingenting. Sen är det ju, skulle du köra med någon som väger 100 kilo och som är en, ja men, i brasiliansk jiu-jitsu svartbältare eller brun eller lila eller till och med blå. Då liksom, då hade han ju tagit ner dig om man är så stor. Men när tekniknivån ligger lika, det är så här, då vill man inte brottas, då är det jättesvårt att brottas. Alltså det kräver ju lite typ så här, samtycke mellan båda personerna. Annars maskar man ju bara. Det är ungefär som att spela fotboll, men den ena personen bara liksom tar bollen och springer åt andra håll, håller tillbaka till sitt mål. Det blir svårt.
Ja, jo men det kan jag absolut tänka mig. Men sen så tror jag vissa personer, när du pratar om teknik och sånt, det är att den här exklusiviteten som behövs. För du brottades ju lite sen på Nordendagarna på fyllan, så som ni brukar göra vissa.
Och ja, lite skojbrottning.
Ja, precis. Och den här personen liksom överrumplas av din snabbhet. Och när många tänker brottning och sånt, så tänker de att man blir typ som två tjurar som går ner med huvudet och låser hården. Och sen så håller man på så. Men när du brottas och sånt, så liksom tänker du mycket på att liksom förflytta dig så att du tar en fördelaktig position. Och det kan vara liksom att du går bakom ryggen och sånt på dem.
Alltså, det är oftast det. Oftast det. Att, men det är så här, alltså jag tror rent atletiskt så tror jag nog är rätt explosiv. Alltså till exempel jämfota hoppet, jag hoppar typ 2,29. Så alltså så här, jag är ju säkert mer explosiv så än vissa. Men det som är lätta är ju att när man har hundratals timmar av att göra exakt det där. Det sitter liksom i muskelminnet så. Och det som blir så orättvist, alltså när man typ skojbrottar med någon som inte kan brottning, det är ju att jag vet exakt vilken position jag vill ha. Alltså exakt, jag vet exakt vart jag vill någonstans. Även om jag bara har en eller två sekunder att tänka på. Oftast, det som är lite kul med brottning jämfört med striking, alltså så här, boxning och kickboxning och sådär, det är att man oftast har lite mer tid att tänka så. Men grejen är att jag vet exakt vad jag behöver göra, vart jag vill komma någonstans och hur jag ska avsluta det. Och när jag gör någonting mot en annan person, den andra personen vet ju inte vad jag gör någonting. Den vet ju inte vad jag vill eller vad jag försöker göra. Den kan ha som en ungefärlig bild i huvudet av att typ så här, ja, han vill typ ha ner mig på backen och hålla fast mig, men han vet ju inte exakt hur. Men jag vet ju exakt vad den andra personen vill göra mot mig. Oftast, sen är det ju så att det är skillnad att brottas mot någon som inte kan brottning och någon som, vad heter det, som inte kan brottning och någon som kan brottning. Det är lite lättare att förstå vad personen som kan brottning, för då vet man lite mer vad de vill göra så. Men även personer som inte kan brottning, det är väldigt simpelt att förstå vad de vill göra. En sån typisk grej som folk som inte kan brottning, en typisk grej som de alltid gör, alltså när man inte kan, det är någon naturlig instinkt, men det blir oftast så fel, det är att när någon tar ner dem på backen, då tar de tag i huvudet bara, och så håller de bara fast det. Så även om någon person sitter över dem på backen, och då man får tag på huvudet, då håller de bara fast det. Det måste vara någon sån mänsklig insikt, att man tar bara tag i någons huvud, så släpper man aldrig. Och problemet där blir ju bara att istället för att faktiskt, för oftast kan du bli satt i en dålig position så att de kan typ slå dig och grejer. Eller att andra personer kan komma och sparka på dig, men du håller bara fast i huvudet. Då är det ju bättre att försöka liksom komma upp igen eller göra någonting produktivt. Så det finns mycket sånt där som det blir fysisk förmåga, absolut. Men det blir ett sånt tekniskt övertag så det funkar inte. Det blir det är ett otroligt tekniskt övertag, och det är ju samma i alla kampsporter så. Men det känns som att det kan bli, ja, nej, men det är väldigt uppenbart så. Ja.
Mm. Sen så, du vet, i och med att jag är skåning så måste jag också berömma kökslaget. Speciellt
ja, de kämpar hårt.
Ja, de hade, du vet, men alltså liksom annars, så att jag tyckte att om man tittar på kökslaget och vad jag själv och kanske vissa andra också fick utstå under årets norrman, så måste jag säga att jävlar i det var vissa i köket fick slita med tanke på den situationen de var i.
Jo. Jag måste säga vad det blev för något.
Jag kommer bara ihåg den första rätten var ju helgrillad gris. Sen vet jag inte vad sakerna var till.
Ja, någonstans.
Och den sista var bœuf bourguignon. Och den i mittersta vet jag inte vad det var. Det var typ
fläskkarré eller curry som var marinerad i något.
Ja, så var det. Med päron.
Jag kommer inte ihåg exakt. Nej, men den burgundiska köttgrytan, den var, vad heter det? Den var väldigt fin. Nej, men det var god mat, så var det. Absolut. Nej, och det har jag märkt om så här, de senaste åren så att just matfronten har verkligen gått upp i kvalitet. Nu när vi har liksom att vi har professionaliserat det mycket mer. Vi har gjort det mycket snyggare. Vi har strukturerat och organiserat matlagningen på större evenemang på ett sätt som gör det mycket bättre. Det var inte dålig mat innan, men vi har gått från bra mat att laga hemma till typ restaurangkvalitet, kan man säga. Och det är för många personer också.
Såg du årets Nordbarn i år?
Nej, jag var faktiskt fullt upptaget med kaféverksamheten och annat arrangerande. Så jag missade det helt. Stod du det eller?
Nej, jag var, höll på med min fånghjälpen i fräs. Så det tog en längre tid än jag trodde. Det gick upp allt det där.
Jo, sen var det mycket, mycket många saker som såldes också. Jag köpte 10 nummer av Nationellt motstånd köpte jag från 2003. Allt ifrån första numret 2003 och så lite sprit till 2009 tror jag. Det var intressant.
Mm-mm.
Och jag är alltid så imponerad när man tittar i dem om hur proffsigt gjorda de är. Hur snygga de är gjorda så. Och det är lite kul att se liksom bilder från hur det såg ut förr och sådär. Det är roliga när man tittar typ så här 2003, 4, 5, 6. Och det är att den här skinhead-kulturen verkligen låg kvar. Så här, unga män som inte hade tappat håret, de var skinheads. På ett annat sätt. Sen var de ju inte subkulturellt skinheads. Alltså, så här, alltså det var ju fortfarande den nordiska motståndsrörelsen. Den motståndsrörelsen skapades liksom för att komma ifrån de negativa aspekten av den kulturen. Så det var inte de här negativa aspekterna, men just hårstilen fanns kvar. Sen är det ju mycket annat som var nytt på ett kulturellt sätt då.
Mm. Nej, jag tänker liksom, man ser ju typ sådana som Pärlberg och Vedeland, unga.
Jo, det är ju det är de som har varit med. Det är ju Pärlberg, Vedeland och vad heter det? Pilström.
Mm.
De syns ju från den här tiden då. Sen kan man se andra personer som har kommit senare, men som har varit med typ NSF. Typ så här, Simon Lindberg och vissa andra. Så här, de kan man ju se på andra saker. Alltså typ gemensamma demonstrationer eller annat och sådär. Jag tror jag kollar på YouTube och så har jag sett så här, vad heter det? Någon aktivist i motståndsrörelsen som typ höll tal för NSF 2010 eller 2012 typ och sådär. Så det finns mycket sånt intressant arkivariskt liksom både på nätet och i tryck.
Nej, jag vet inte, jag har inte så mycket att säga mer att säga om jag ska vara ärlig.
Nej.
Tiden börjar jag med ett radiotolk igen.
Ja, vi har varit så jävla sena. Alltid typ så här slutat prick och sådär. Så det är väl lika gärna bra att packa ihop butiken nu.
Så. Ja, så får folk ta en pissepaus.
Ja, så får Max hela 6 minuter också. Han kan göra vad han vill typ. Nej, men det blir jättebra. Men vi ses helt enkelt nästa vecka. Då är vi tillbaka i rullorna igen och kör en gång per vecka. Då, så kanske vi får se vad vi pratar om då. Men vi kör på det helt enkelt och så hörs vi då för att tacka alla lyssnare. Och ha det så bra.
Ja, ha det.
Ha det, tack.